The first epistle of John.
Kapitel 3.
Chapter 3.
Och verserna 19 till och med 24.
Verses 19 to 24.
Då vet vi att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta.
This then is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in his presence.
Vad än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.
Whenever our hearts condemn us, for God is greater than our hearts and he knows everything.
Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud.
Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God.
Och vad vi än ber om, det får vi av honom, till vi håller hans bud och gör det som glädjer honom.
And receive from him anything we ask, because we obey his commands and do what pleases him.
Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.
And this is his command, to believe in the name of his son Jesus Christ and to love one another as he commanded us.
Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom, och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss.
Those who obey his commands live in him and he in them. And this is how we know that he lives in us. We know it by the spirit he gave us.
Första Johannesbrevet talar mycket om kärlek.
The first epistle of John speaks a lot about love.
Och vi vet att det finns förmodligen inget ämne som är mera omtalat i den här världen.
And we know that there is no other topic that has been spoken so much about in this.
Många människor talar om kärlek.
Many people speak about love.
Men det är inte alltid det att den kärlek världen talar om.
But it's not always that the love that the world speaks about.
Är samma kärlek som Bibeln talar om.
It's the same love that the Bible speaks about.
Vi människor säger ibland, jag älskar dig.
Sometimes we say, I love you.
Sen förändras omständigheterna lite grann.
But then the circumstances change just a little bit.
Och då förvandlas den här kärleken till hat.
And then this love is changed into hatred.
Vi är väldigt ostabila.
We are very unstable.
Men Guds kärlek är annorlunda.
But the love of God is different.
Den förändras aldrig.
It never changes.
Den har ingenting att göra med objektets uppförande.
It has nothing to do with how the object is behaving.
Även då vi naturligtvis vill leva rätt och riktigt inför Gud.
So of course we all want to live rightly before God.
Men hans kärlek förändras inte beroende på vårt uppförande.
But his love doesn't change because of how we behave.
Gud har bestämt ett värde på våra liv.
God has fixed a value on our lives.
Och utifrån det värdet älskar han oss.
And he loves us from this value.
Och han ansåg att vi var så dyrbara.
And he thought that we are so precious.
Att han ville sända sin egen son in i världen.
That he wanted to send his own son into the world.
Och Johannes talar mycket om denna kärlek.
And John speaks a lot much about this love.
Och han säger att det är den här kärleken som gör att vi ser att eller människor ser att vi verkligen är Guds barn.
And it says that it's through this love that people can really see that we are God's children.
Det finns en praktisk handling bakom orden.
There's practical action behind the words.
Och han säger att lev nu detta.
And he's saying live this.
Låt nu det här livet få fäste i er.
Let this life get a place in you.
Och låt nu detta bli manifesterat.
And let it be manifested.
Och när vi gör det,
and as we do that,
då står det att vi vet att vi är av sanningen.
It says that we know that we are of the truth.
Och så står det här att vi kan inför honom övertyga vårt hjärta.
And it says that we can convince our hearts before him.
Och när den här kärleken är manifesterad i oss,
and when this love is manifested in us,
då gör den olika saker.
It does different things.
Och det första jag vill nämna,
and the first thing I want to mention,
det är att den återförsäkrar ett tvivlande hjärta.
That it reassures a doubting heart.
Det är verserna 19 och 20.
Verses 19 and 20.
Och hur många här har någon gång haft ett fördömt hjärta?
And how many people in this room have had a condemned heart?
Hur många har någon gång haft ett fördömt samvete?
And how many have had a conscience that condemns them?
Och vi vet att det är ett faktum.
We know this is a fact.
Ibland så har vi det av väldigt speciella omständigheter.
And sometimes we have it for special reasons.
Till exempel man äter en stor pizza klockan 10 på kvällen.
Maybe if you have a big pizza at 10 o'clock at night.
Och sen när man sover så ska matsmältningen komma igång.
And then as you fall asleep, then you start digesting the pizza.
Och man har mardrömmar och.
And you have nightmares.
Och liksom sen det så man är fördömd.
And you feel condemned.
Men fördömelsen hade egentligen med pizzan att göra.
But this condemnation really had to do with the pizza.
Men faktum är att det finns två typer av skuld.
But the fact is that there are two different kinds of guilt.
Det finns en legitim skuld.
It's a legitimate guilt.
Och det finns en illegitim skuld.
And an illegitimate guilt.
Och vad är skillnaden?
And what's the difference?
Det finns en skuld som är av Gud.
There's a guilt that comes from God.
Det finns en bra skuld.
There's a good kind of guilt.
Därför att den här skulden kommer av att vi har gjort någonting som är fel.
Because this guilt comes because we have done something wrong.
Och den helige ande som talar till våra hjärtan.
And the Holy Spirit speaks to our hearts.
Och vill föra oss till omvändelse.
And wants to bring us to conversion.
Det är en god skuld.
And this is a good kind of guilt.
Och vi ska inte försöka att få bort den.
And we mustn't try to do away with it.
På något annat sätt än att vi bekänner synden inför Gud.
In any other way than confessing our guilt before God.
Om jag prövar mitt hjärta.
If I test my heart.
Och jag kommer fram till.
And I see.
Att det är någonting i mitt liv som inte behagar Gud.
That there's something in my life which doesn't please God.
Ja, då finns det bara en utväg.
There's only one way out.
Och det är att bekänna.
And that's to confess it.
Men det finns också andra tillfällen.
But there are also other times.
Då vi känner skuld.
When we feel guilt.
Missförstånd.
Misunderstanding.
Har ni varit med om det någon gång?
Has it happened to you sometime?
Någon säger någonting.
That someone says something.
Och du vet inte vad de menar.
I don't really know what they mean.
Och sen säger du någonting tillbaks.
And then you say something back.
De tror att du menar någonting annat än vad du sa.
And they think they meant something else than what you did.
Så uppstår ett misstag.
And then there's a mistake.
Och så går man omkring och tror att någon tänker på ett visst sätt om det.
And then you think that someone is thinking about you in a certain way.
Och ibland kan vi göra samma sak med Gud.
And we do the same thing with God sometimes.
Det uppstår på något sätt ett missförstånd.
Somehow there's a misunderstanding.
Och vad är lösningen?
And what's the solution?
Kommunikation.
Communication.
Jag lovar att 90% av de här fallen.
I can promise you that 90% of these cases.
Löser sig om vi kommunicerar.
Will be solved if we communicate.
Istället för att hitta på vad personen sa eller vad man tror att de sa.
Instead of just trying to think what this person said or what they meant.
Så kommunicerar vi.
We communicate.
Och det löser många gånger skulden.
And this will just release the guilt.
Sen finns det en annan typ av skuld.
And then there's another kind of guilt.
Det är när vi är inaktiva.
It's when we are inactive.
Jag har inte varit ute och evangeliserat på ett år.
Well, I haven't been soul winning for a year.
Eller jag har inte gått i kyrkan den senaste månaden.
Or I haven't been to church the last month.
Eller vad det nu kan vara.
Or whatever.
Och vi värderar oss själva.
And then we evaluate us.
Och så får vi skuld.
And we feel guilt.
Jag har inte gjort tillräckligt.
We haven't done enough.
Men det är inte det som Gud är intresserad av.
But God isn't interested in that.
Han är inte intresserad av vad vi gör.
He's not interested in what we do.
Han vill peka på vilka vi är.
He just wants to show who we are.
Därför att när vi vet vilka vi är.
Because when we know who we are.
Då kommer vi också att handla.
Then we will also act.
Och det är en stor skillnad.
And there's a great difference.
Och lösningen på den här typen av skuld.
And the solution of this kind of guilt.
Den heter inspiration.
It's inspiration.
Vi måste inspirera oss själva.
We must inspire ourselves.
Vi måste hitta en plats där vi kan bli inspirerade.
We must find a place where we can be inspired.
Därför att den här världen erbjuder ingen andlig inspiration.
Because in this world there's no spiritual inspiration.
Och om den gör det.
And if it does give that,
så är den inte från Gud.
It's not from God.
Men vi vet hur vi kan bygga upp oss själva.
But we know how we can edify ourselves.
David skrev vid ett tillfälle.
David wrote in one passage.
När han blev övergiven av alla.
When he was deserted by everybody.
Även sina närmaste män.
Even his closest men.
Det står att han byggde upp sig själv i Herren.
He says that he edified himself in the Lord.
Och i Judas brev.
And in the letter of Jude,
versarna 20-24,
verses 20-24,
så står det att låt oss bygga upp oss själv i den heliga tron.
It says, let us edify ourselves in the holy faith.
Och hur får vi tro?
And how do we get faith?
Genom att höra Guds ord predikas.
By hearing the word preached.
I Romarbrevet 10.
In Romans 10.
Och vers 17.
Verse 17.
Så jag behöver inspirera mig själv.
So I need to inspire myself.
Hitta en plats.
To find a place.
Där jag kan höra ordet.
Where I can find the word.
Så att min tro blir uppbyggd.
So that my faith gets built up.
För ett antal år sedan.
A few years ago.
Så var det en äldre man,
there was an older man
som hade tjänat Gud i hela sitt liv,
who had served God his entire life,
som en ledare.
He was a leader.
Och han hade varit en väldigt stor inspiration för mig.
And he had been a great inspiration for me.
Han hade hjälpt mig i några väldigt mörka stunder.
He had helped me some very dark moments.
Och nu var han en mycket gammal man.
And now he was a very old man.
Och jag ringde upp honom.
And I called him.
Och han hade en otrolig skuld.
And he had such incredible guilt.
Och jag blev så förvånad.
And I was so surprised.
Det här är den här människan jag har sett upp till.
This is the person that I've been looking up to.
Och han har sådan skuld.
And he feels such guilt.
Men Gud gav mig ett tillfälle.
But God gave me an opportunity.
Att betjäna honom.
To serve him.
Och jag tror jag citerade 50 versar från minnet.
And I think I quoted 50 verses out of my memory.
Helige Ande bara gav dem.
The Holy Spirit just gave me them.
Om att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus.
But how that there is no condemnation for the one who is in Christ.
I Romarbrevet 8:1.
In Romans 8:1.
Står att det finns ingen fördömelse.
It says that there is no condemnation.
Är man i Kristus?
If you are in Christ.
Har jag bekänt inför Gud?
If you have confessed before God.
Det finns ingenting som kan anklaga mig.
Nothing can accuse me.
Men vad betyder ordet skuld?
But what does the word guilt mean?
Nu är det lite annorlunda på engelska.
It's a little bit different in English.
Men på svenska betyder att jag är skyldig någon någonting.
But in Swedish it means to be guilty, to owe someone something.
Och människan var skyldig Gud massor.
Man owed God a lot.
Därför att vi hade kommit bort från honom.
Because we had been separated from him.
Men Jesus betalade priset.
But Jesus paid the price.
I första Petrus.
In the first epistle of Peter.
Kapitel 1.
Chapter 1.
Versarna 18-20.
Verses 18-20.
Står det att det var inte genom några jordiska ting.
It says that it was not through earthly things.
Det var inte genom guld eller silver.
Not gold or silver.
Inte genom ädla stenar.
Not precious stones.
Utan det var genom hans dyrbara blod.
But by his precious blood.
Som vi blev betalda för.
That paid for us.
Och vilken fantastisk förmån.
What a privilege.
Att vi behöver inte ha skuld.
That we don't have to feel guilt.
Verket är fullbordat.
Because the work is finished.
Och jag kan stå inför honom.
And I can just stand before him.
Rättfärdig.
Righteous.
Med hans egen rättfärdighet i mitt liv.
With his righteousness in my life.
Och i versarna 21-23.
And in verses 21-23.
Så talas det om vad som blir resultatet av det här.
He speaks about the result of it.
Att om mitt hjärta fördömer mig,
that if my heart condemns
av någon anledning,
for any reason,
det kan vara en legitim anledning,
maybe a legitimate reason,
eller en illegitim anledning,
or an illegitimate reason.
Det spelar ingen roll.
It doesn't matter.
För att när jag har gjort upp med det här,
because when I have dealt with it,
jag har bekänt inför Gud,
I confessed it before God,
jag har byggt upp mig själv i den heliga tro,
and I edified myself in the most holy faith.
Ja, då helt plötsligt står det.
Then it says suddenly.
Att då är vi frimodiga inför Gud.
That we have confidence before God.
Och det finns ett direkt samband mellan skuld och bön.
And there's a direct relation between prayer and guilt.
Varför är det så?
Why is it like that?
Därför att när vi har en skuld,
because when we have guilt,
då tror vi att vi är skyldiga någonting.
Then we think that we owe something.
Och då ska vi börja betala för
it. We must start paying for it.
I Hebreerbrevet 9:14.
In Hebrews 9:14.
Står det att om jag har ett samvete som är fullt av skuld,
it says that if I have a conscience filled with guilt,
då blir jag en människa som gör döda gärningar.
Then I am a person who will make dead works.
Det är religionen i ett nötskal.
It's just religion in a nutshell.
Döda gärningar.
Dead works.
Ritualer.
Rituals.
Traditioner.
Traditions.
Vi har inte en religion.
We don't have a religion.
Vi har en levande gemenskap.
We have a living fellowship.
Med en levande Gud.
With a living God.
Och han har gett oss en utrustning.
And he has given us a provision.
Att när vårt hjärta fördöms.
So that when our heart condemns us.
Att han har låtit oss veta.
That he has let us know.
Att han är större än våra hjärtan.
That he is greater than our heart.
Och det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus.
And that there is no condemnation for those who are in Jesus.
Nu resulterar detta i frimodighet.
And this gives us boldness.
Och det står här att vi är frimodiga.
And it says here that we are.
I vers 21. Mot slutet av versen. Frimodiga inför Gud. Och det här ordet för att vara frimodig.
And this word for confidence.
I grekiska.
In the Greek.
Är paresia.
Is paresia.
Och det betyder att man säger vad man vill i ett sammanhang.
And it means that you can say just anything in a context.
Utan att vara rädd för konsekvenserna.
Without fearing for the consequences.
Ni vet ibland liksom man vill säga någonting.
You know, sometimes you want to say something.
Men man tänker, vad blir konsekvenserna?
Then you think, what will the consequences of?
När vi var i Finland nu så pratade pastor Shibeli.
In Finland now, pastor Shibeli was preaching.
Han var och knackade på dörrar i New York.
And he mentioned that he was knocking on doors in New York.
Och helt plötsligt när han kom så var det en kille som kom ut som var 2 meter lång och 1 meter bred.
And there was this giant man who came out.
Utan skjorta på sig.
And he, without a shirt on.
Och en whiskyflaska i ena handen.
And a whiskey bottle in one hand.
Och en cigarett i den andra handen.
Cigarette in the other hand.
Han sa, försvinn härifrån.
And he said, get out of here.
Och naturligtvis är det ju det man vill.
And of course that's what you want to do.
Hej då! Men så sa han så här, okej, du får säga en mening.
And then he said, well, you can say one sentence.
En fras.
One phrase.
Och sen försvinn härifrån.
And then just get out of here.
Och sa han så här.
And then he said,
säg hej till djävulen när du ser honom i helvetet.
Say hello to the devil in hell when you meet him.
Det är vad man vill säga till en kille 2 meter lång och 1 meter bred.
That's exactly what you want to say to this giant sized man.
Uppretad.
Who's angry.
Men faktum var att han sa.
But in fact he said,
jag vill veta mera.
I want to know more.
Att om någon vågar säga så till mig.
If someone had the courage to tell me that.
Så måste jag nog faktiskt tro att den personen har någon kraft bakom sig.
I must really think that this person has some kind of power with him.
Men jag tänkte det. Frimodig.
I thought of this confidence.
Att våga säga vad vi vill.
To have the confidence to say whatever we want.
Utan rädsla för konsekvenser.
Without being afraid of the consequences.
Och när vi förstår det fullbordade verket.
And when we understand the finished work.
När vi förstår att Gud inte fördömer oss.
And when we understand that God doesn't condemn us.
Då är vi frimodiga.
Then we have confidence.
Och i Hebreerbrevet 4.
And in Hebrew 4.
Verserna 14-16.
Verses 14-16.
Så står det att vi går frimodigt till hans tron.
It says that we come boldly to his throne.
Och ber om vad vi vill.
And we can pray for whatever we
want. Och vi
want.
Är inte rädda för konsekvenser.
And we won't be afraid of the consequences.
Ni vet hur vi fruktar så mycket i det här livet.
You know that we are afraid of so much in this life.
Människors storlek.
The size of people.
Pengar.
Money.
Titlar.
Titles.
Inflytande.
Influence.
Och vi tänker att om jag säger någonting nu.
And we think that if I say something now.
Vad blir konsekvensen?
What will be the consequences?
Men vi behöver inte tänka så.
But we don't have to think in that way.
För att vi är Guds barn.
Because we are the children of God.
Och han är vår far.
And he is our father.
Och vi ropar Abba Fader.
And we cry Abba Father.
I Romarbrevet 8:17.
Romans 8:17.
Och jag vet många har sett den här bilden.
And I know many of us have seen this picture.
Från slutet av 50-talet.
From the 50s.
Eller möjligen början på 60.
Or early 60s.
Men president Kennedy.
It was president Kennedy.
Sitter i ovala rummet.
Sitting in the oval room.
Och man ser att under hans skrivbord.
Now we can see, you can see that under his desk.
Så sitter det ett barn.
There's a child sitting.
Och jag tänkte att liksom vem har tillträde till ovala rummet?
And Who has access to the oval room?
Om det inte är genom en väldigt speciell inbjudan.
If it's not by someone, some very special invitation.
Vem kliver bara in och sätter sig hos USA:s president?
Who can just come in and sit with the president of the United States?
Ingen.
No one.
Men hans barn gjorde det.
But his children can do it.
Och så är det med Gud.
And it's the same way with God.
Vem vågar sitta på Guds tron?
Who has the audacity to sit on the throne of God?
Vem vågar att närma sig honom?
And who has the audacity to come close to him?
Vi har det.
We have it.
När vi förstår att våra hjärtan inte behöver fördömas.
When we understand that our hearts mustn't condemn our hearts.
Och även om de gör det.
And even if our hearts condemn us.
Så är Gud större än våra hjärtan.
Then God is greater than our hearts.
Hans löften är större.
And his promises are greater.
Och vi är redan sittande med honom.
And we are sitting with him already.
I det himmelska.
In the heavenlies.
I Efeserbrevet 2:6.
In Ephesians 2:6.
Det är inte vi som hittar på det.
It's nothing we thought out.
Maka lite på det. Gör plats på tronen.
Get out of there and make some room on the throne here.
Han har redan satt oss där med honom.
But he has already put us there with him.
Det är han som har gjort det.
He has done it.
Och han säger att det enda som står mellan mig och er.
And he says that the only thing that is between me and you.
Det är ert hjärtas fördömelse.
Is the condemnation of your heart.
Men jag har gett er en utrustning.
But I have given you provision.
Och om ni tar till er den utrustningen.
And if you accept my provision.
Då kan ni vara frimodiga.
Then you can be bold.
Och i andra Korinthierbrevet 8 och vers 9.
In 2 Corinthians 8, verse
8 och 9.
8 and 9.
Så står det att han var rik.
It says that he was rich,
men han blev fattig för vår skull.
Poor for our sake.
För att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.
So that we through his poverty can become rich.
Gud har inte hållit tillbaks någonting.
God hasn't withheld anything.
Han har gett oss allt med
he has
sig.
Given us everything.
Och det står att vad vi än ber om,
and it says that whatever we pray for,
så har vi det.
We have it.
Och är det inte fantastiskt?
And isn't it just great?
Men så tänker man, ja, men jag har bett massor av böner och jag har inte fått det.
And then you think that, well, I've prayed so many prayers and I haven't had what I prayed for.
Magnus till exempel har bett för en Cadillac många år.
Magnus för instance has prayed for a Cadillac many years.
Han kör fortfarande en Skoda.
He's still driving a Skoda.
Jag tänkte liksom, vi tänker att jag måste få alla de här grejerna.
And you think, I must get all these things.
Men faktum är att det finns en liten hake här.
The fact is that there's a small catch here.
Och det står faktiskt så här.
It says like this.
Att om vi ber och gör det som glädjer honom. Slutet på 22. Slutet på vers 22. Det är en liten text.
If we ask and
om hjärtat inte är klar, jag håller hans bud och gör det som glädjer honom.
We keep his commandments and do what pleases him.
Och det här att göra vad som glädjer honom.
And to do what pleases him.
Det är i grekiskan ett ord.
And this is in the Greek word.
Som betyder att vi gör någonting i enlighet med hans natur och karaktär.
Which means that we do something according to his character and nature.
Arrestos.
Arrestos.
Det betyder att göra någonting som är enlighet med hans natur.
Means to do something according to his nature.
Så det är inte bara att be om materiella ting.
So it's not that we can pray for a lot of material things.
Utan det är det som är i enlighet med hans natur.
But it's what's according to his nature.
Så om min bön är i enlighet med hans karaktär.
So if what I pray is according to his nature.
Och jag har lärt mig att det finns ingen fördömelse i Kristus.
And I have learned that there is no condemnation in Christ.
Inom ramen för detta.
So within this framework.
Så finns det ingen begränsning för vad jag kan få av Gud.
There's no limitation to what I can get from God.
Genom mina böner.
Through my prayers.
Och Gud vill svara på bön.
And God wants to answer our prayers.
Han vill att det är ett normalt kristet liv.
He wants us to have this to be a normal Christian life.
Att vi ber och att vi får.
That we pray and that we receive.
Och i Psaltaren 37.
And in Psalm 37.
Vers 4.
Verse 4.
Står det att vi ska ha vår glädje i honom.
He says that we should rejoice in him.
Då ska han ge oss vad vårt hjärta begär.
Then he will give us what our hearts desire.
Vi har en glädje i att Gud är den han är.
We have a joy in the fact that God is the one who hears.
Och då vet vi
and we know
att han svarar på alla böner.
That he answers all our prayers.
Och han blir förhärligad.
And he is glorified.
Och vi bär frukt.
And we bear fruit.
Och när vi bär frukt,
and as we are fruitful,
då blir han ännu mer förhärligad.
Then he is even more glorified.
Det är det normala kristna livet.
That's the normal Christian life.
Som Gud vill att vi ska leva.
Which God wants us to live.
Men vi får inte låta våra hjärtan fördöma oss.
But we mustn't let our hearts condemn us.
Och sen det tredje och sista.
And the third and last thing,
som vi hittar i vers 24.
As we find in verse 24.
Så talas om ett andefyllt liv.
It speaks about a spirit-filled life.
Att när vi förstår hans kärlek.
That when we understand his love,
då är vi också fyllda med hans ande.
We are also filled by his spirit.
Och vi kan inte lagra Guds ande.
We can't store the spirit of God.
Vi blev givna anden då vi trodde.
We were given the spirit as we believed.
Och vi är förseglade med anden.
And we are sealed with the spirit.
Men vi kan inte leva på en upplevelse.
But we cannot live on this experience.
Utan vi behöver ständigt vara fyllda med hans ande.
But we have to be filled by his spirit all the time.
I Efesierbrevet 5:18.
In Ephesians 5:18
står det att vi ska vara fyllda med hans ande.
It says that we should be filled with the spirit.
Om vi inte är det,
and if we are not,
då blir det som i Jeremia 48.
It will be like in Jeremiah 14.
Verserna 10-13.
Verses 10-13.
Står att de här kärlen.
It says that these vessels,
som representerar människor,
which represent people,
innehållet hade inte blivit tömt från kärl till kärl.
The content has not been poured from vessel to vessel.
Den hade bara sjunkit ner.
But had just sunk to the bottom.
Det blev en sån här slibbig bottensats.
It became this kind of a gooey mess in the bottom.
Och han säger där att låt er tömmas från kärl till kärl.
He said, just let yourself be emptied from vessel to vessel.
Låt mig ge den här dagliga utrustningen.
And let me give you this daily provision.
Låt mig fylla er med min kärlek.
And let me fill you with my love.
Med mitt liv.
My life.
Därför att när ni gör det,
because when you do that,
då händer någonting.
Something happens.
Ni kommer att ha en rik gemenskap med mig.
And you will have a rich fellowship with.
Och det är inte aktiviteterna som behagar Gud.
It's not what we do that pleases God.
Det är vår attityd.
It's our attitude.
Och vad är vår attityd?
And what is our attitude?
Gud älskar oss.
God loves us.
Ja, då älskar vi honom tillbaka.
And then we love him back.
Och det är allt som Gud begär.
And that's all God wants.
Därför att ur den relationen,
because from this relationship,
så kommer allt annat.
Everything else will come.
Jag kan inte börja göra någonting.
I can't begin to do something.
För att baserat på det blir någonting.
And become something based on this.
Utan jag är någonting.
But I am something.
Och på grund av det.
And because of this.
Ett Guds barn är jag.
I am a child of God.
Så gör jag någonting.
Then I do something.
Jag bär frukt.
And I will bear fruit.
Ja, för att hans liv är manifesterat i mig.
Because his life has been manifested in me.
Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Första Johannes 3.
First John 3.
Vilken rikedom du har lagt ner, Jesus.
Such riches given to us.
Herre, vi vill ge en möjlighet för dem som lyssnar på det här bandet.
And Lord, we want to give an opportunity for those who are listening to this tape.
Att har ni aldrig tagit Jesus in i ert hjärta?
That if you have never received Jesus into your heart,
du kanske känner en fördömelse.
And maybe you feel condemned.
Det finns en fördömelse, en skuld som är av Gud.
There is condemnation, guilt that it comes from God.
Därför att synden står mellan oss och Gud.
Because sin has come between us and God.
Men Jesus har tagit bort den.
But Jesus has removed it.
Det kommer oss till del genom tro.
And it will be given us through faith.
Så om du aldrig har tagit Jesus in i ditt hjärta,
and if you have never received Jesus into your heart,
och du hör detta budskap,
you hear this message,
be en enkel bön.
Just say a simple prayer.
Jesus, här är jag.
Jesus, I am here.
Jag vet att jag är en syndare.
I know that I'm a sinner.
Jag behöver dig, Herre.
And I need you, Lord.
Jag bjuder dig in i mitt hjärta.
And I invite you to come into my heart.
Förlåt mig min synd.
Forgive me my sin.
Ge mig evigt liv.
And just give me eternal life.
Låt mig bli ditt barn.
And let me become your child.
Och Bibeln säger uttryckligen.
And the Bible expressly says,
att om någon ber denna bön,
but if someone said this prayer,
om någon vill bli ett Guds barn,
and someone wants to become a child of God,
så visar han inte bort oss.
Then he won't resist us.
Så om du bad den bönen,
and if you said this prayer,
ta kontakt med oss.
Just get in touch with us.
Eller Leta upp en annan kyrka.
You'll find a church
där du bor.
Where you live.
Som predikar Guds ord.
Church was preaching your word.
Så att du kan växa i nåd och kunskap.
So that you can grow in grace and knowledge.
Om detta underbara liv.
About this wonderful life.
Som just har blivit ditt.
Which has just become yours.
Amen.